Ni får jättegärna stå kvar. Vi läser ifrån Uppenbarelseboken kapitel 14. Och jag såg och se, lammet stod på berget Sion och tillsammans med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. Och jag hörde en röst från himlen och rösten av stora vatten och rösten av stark åska och rösten. Jag hörde vad som när harpspelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelser och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckats med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är de som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som har en första, som en första skörd åt Gud och lammet. I deras mun har det aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria. Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk. Och han sa till mig med hög röst, frukta Gud och ge honom er hyllning. Till stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna. Och efter följde ännu en ängel, en andra som sa, störtat, störtat är det stora Babylon, för vars otukt skull hela världen har fått dricka vredens vin. Och efter dem följde en tredje ängel som sa med hög röst, den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på pannan eller på sin hand, han ska få dricka Guds vredes vin som hälls upp oblandat, Guds vredes bägare. Och han ska pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och röken från deras pina stiger i evigheters evighet. Och de får ingen lättnad, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber odjuret eller dess bild. Var och en som tar emot märket med dess namn. Här behövs uthållighet hos de heliga. Hos de som bevarar Guds bud och som tror på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen som sa, skriv, saliga de döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska få vila efter sina mödor, till deras gärningar följer med dem. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det både ska få bli begripligt och att det ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi hade förra veckan förmånen att lyssna till Ebba Palmqvist. Och nu i veckan kommer ni som medlemmar få ett brev där det står att vi som ledning, både enhälligt i församlingsledningen och i styrelsen, beslutar tillsammans med er förhoppningsvis på söndag att kalla henne som en av pastorerna här i församlingen. Om du är medlem i kyrkan kan du vara med och fatta det beslutet tillsammans med oss nästa vecka. Väldigt tacksam för hennes predikan, men också tacksam för det samtal vi hade med henne efteråt. Veckan därför innan så hade vi Uppenbarelseboken kapitel 13 som vi gick igenom. En text som handlade om det första odjuret, det andra odjuret och talet 666. De här delarna som man tänker är liksom självaste navet, centrum i Uppenbarelseboken, det som man kanske har spekulerat i allra mest. Vad är tecknet? Vem är odjuret? Och så vidare. Och när jag läser den texten och försöker lägga ut den så vill jag säga att det första odjuret är Rom och romarriket. Det stora ogudaktiga välde som fanns på den tiden. Det representerar världen och det som vill locka oss bort ifrån Gud, det världsliga. Det vet vi om, många av oss. Att det finns en Gud och det finns en värld och att världen vill locka oss bort ifrån Gud. Men sen stod det att det andra odjuret kom från land. Och land brukar vara något positivt. Land brukar vara självaste Israel. Alltså kommer någonting, något ont som kommer inifrån, det växer fram liksom ifrån det heliga. Så det finns någonting som är ett yttre hot där vi behöver vara noggranna. med att vi inte faller för den frestelsen. Men det finns också ett inre hot. Alltså det räcker alltså inte med att bara säga att bara vi inte gör som man gör i världen så går det bra. Utan även i församlingen kan det bli fel. Även här kan det komma falska profetröster som leder oss åt helt fel håll. Här krävs urskiljning. Och så kommer vi till talet 666 som är det här fullkomligt mänskligt, fullkomligt ofullkomligt. Det här talet som är motsatsen till Guds tal som är 777 eller om du så vill 144 000 som också är en lek med talet 7. Och det här tecknet skulle man fästa på sin panna, man skulle sätta det på sin arm. Och då förstår vi direkt att det här är att gå tillbaka till den judiska trosbekännelsen. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av allt ditt förstånd. Dessa mina ord ska du binda som ett tecken på din arm. Du ska fästa dem på din panna. Du ska tala om när du sitter och när du går. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Och sen så inser vi att det här med Guds fruktan är ett arbete. Det är inte bara någonting som kommer och som stannar, utan det här är någonting man måste söka och man måste stanna vid det, men måste hålla fast och man måste se till att arbeta in det här både i sig själv och i dem runt omkring oss. Förundras inte av världen, förleds inte av falska profeter och arbeta in Guds vishet i ditt liv. Idag ska jag också tala om tre delar. Jag ska tala om kampen för att lära känna det som är rätt. Kampen för igenkänning. Fyra tecken på den goda kyrkan. Och hur vi ska tillbe honom uthålligt. Kampen för igenkänning. Fyra tecken på den goda kyrkan. Och hur vi ska tillbe honom uthålligt. Hela temat för uppenbarelseboken tycks vara just detta. Igenkänning. Hur ska vi veta vad som är rätt? Hur ska vi veta vad som är Guds röst och skilja den ifrån andra röster? Hur ska vi lära känna världens röst och ta avstånd ifrån den? Men kanske ännu svårare, hur ska vi lära känna den rösten som kommer inifrån? De falska profetrösterna som finns i våran mitt, men som inte heller är Guds röst. Hur ska vi kunna urskilja Gud mitt i alla de här rösterna, i allt detta brus? Genom uppenbarelseboken ser vi en vilsen kyrka. En kyrka som vill söka Gud, men som inte alltid lyckas med det. Hur många av de kyrkorna som ser lyckade ut, Efesos till exempel, ser inte så lyckade ut med Guds ögon. Men de församlingarna som är små och kämpande, de som inte ser mycket ut för världens ögon, de ger Gud beröm. Philadelphia och Smyrna till exempel. Allt är inte guld som glimmar. Allt är inte Gud som glimmar heller. Vi i våran gemenskap, i våran rörelse, vi kallar oss pingströrelsen. Vi talar om andens dop, att Guds ande inte bara var för de första kristna. Inte bara är någonting som vi talar om i Guds person, Fadern, Sonen och den helige anden. Utan att den helige ande är en person som kan fylla oss var och en. Att du kan få ett möte med Gud, bli fylld av den helige ande. Att han kan få prägla ditt hjärta. Så att du fylls av andens frukter. Så att du får gåvor ut i tjänst. Som tonåring så hörde jag talas om det där. Såg att det var folk runt omkring mig som talade i tungor. Ibland ställde sig folk upp och sa, så säger Herren. Och så kom ett profetiskt budskap. Och på ungdomssamlingarna, på våra tonårssamlingar, så uppmuntrade de, sök andens dop. Och jag sökte och jag gick fram till förbön gång på gång på gång och jag tyckte inte att det hände någonting. Som man stod där framme och så, gör någonting Gud. Och jag tyckte inte att det hände någonting. Jag hade väl förväntat mig att det skulle komma liksom en kraft in i mig som inte var mig. Till slut efter ett tag, det var säkert ett par år, så var det en som la handen på mig och sa, broder, nu har du det. Gå ut och bara prova. Och jag gick ut och försökte prova. Gick ut och försökte leva i det där. Tog tid för mig själv i bön. Och jag tror att alla våra vägar är olika. Men jag, när jag tittar tillbaka, kan se att det finns någonting som hände. Och att det kanske inte bara handlar om känslor. Att det kanske inte bara handlar om tungotal. Även fast de delarna också är viktiga. Utan att det framför allt handlar om att mitt hjärta fick en kärlek. Att mitt hjärta fick en kärlek både till Gud, till Jesus Kristus, men också till hans kropp. Att få sitta som barn i en kyrka är inte alltid superkul. Men helt plötsligt så satt man där och så känner man, wow, tänk vad bra det här är med församling. Och så känner man att man vill engagera sig, att man vill ge sin tid och sin kraft in i församlingen. Det var inte roligare. Men det började bli, så att säga, inifrån och ut att det kom en kärlek. Och så läste man ordet och helt plötsligt så blev Bibeln mer levande. Man läste ordet och kände att det är något som talar, inte bara i historien och till mig, utan det talar till mig idag. Och jag tror att det är någonting som den helige ande gör. Han vill öppna upp dina ögon för Guds ord. Han vill skapa kärlek till Jesus Kristus och till hans kropp. De hänger ihop. Men det finns någonting i den här kärleken till församlingen som både är bra men som kan bli dåligt. Själva kärleken i sig är självklart inte dålig. Men det ligger någonting i mötet med Guds ord där man förstår vad församlingen skulle kunna bli. När man ser hur stor potential det finns i den kristna kyrkan. Och så möter man den församling man själv är del i. Och så känner man, den är inte så. Att det är långt emellan den församling som man ser i apostlagärningarna. Den församling man läser att Paulus talar om och den församling vi står här idag. Så kom varje dag någon till tro och så döptes den och lades till församlingen. Och så tänker man, när hände det? Sjuka som blev friska. Döda som uppstår. Andens liv överallt. Dörrar som öppnas när man sjunger lovsång i fängelset. Och tron som tar över hela romarriket. Som hjorten längtar efter vatten, så längtar min själ. Och så är det som att det börjar något inom mig som ett rop på det där äkta. Som ett rop på att Gud ska göra någonting där vi står idag. Gud, kom och skapa Nya Testamentets församling här och nu. Jag tänker, jag är inte den enda som har sagt de orden, som har tänkt det, som har bett det. Gud, kom och gör någonting nytt. Men när hjorten längtar efter vatten så kan han ibland nöja sig med den grumligaste av källor. Bara han får släcka sin törst. Och ibland så undrar jag, är det inte det som vi har gjort? Att istället för att söka den där klara, rinnande källan som går från templets tröskel och ut mot ödemarken, den källa som är Guds andes källa, så söker vi så många andra källor för att stilla våran törst efter församlingen. Vi ser någon församling som ser häftig ut. En församling som har ett snyggt lovsångsband och en välklippt pastor. En församling som har en snygg byggnad. En församling som har snygga foldrar. En församling som gör snygga Instagram-inlägg. Och så tänker vi, detta är det. Detta är vad vi längtar efter. Och så börjar hjorten dricka ur grumlig källa. För Guds ande handlar inte om att det ska vara en välklippt pastor. Hur väl man än menar. Och så finns det de ledare som tänker att man vill så väl. Så man bygger liksom ett momentum och man kliver framåt och man strävar efter sitt mål. Men mitt i det, att man strävar efter det där målet som i sig är gott, så är det som att man kan börja köra över människor i sin väg. Att man istället för att se församlingen man har börjar längta efter det man inte har. Och vill forma människor till den bild som är min bild av, det ska, av hur det ska kunna vara. Man köper vision och inte verklighet. Dietrich Bonhoeffer säger att den största synden en pastor kan göra är att älska bilden av församlingen mer än församlingen själv. Att älska bilden av församlingen mer än den spruckna och bristfälliga församlingen som man har. Och saken är att det finns en synd i båda delarna. Om du bara söker visionen så kommer du trampa på människor även om inte det var din ambition. Du kommer såra människor i din väg i din visionsiver. Du kommer älska ordet men inte vad det gör med människor. Å andra sidan, om du bara älskar det sammanhang där du är, om du inte ser vad det kan bli och hur det kan gestalta Guds rike, så tappar du bort självaste budskapet. Helt plötsligt så börjar vi tala om det kristna kulturarvet. Som om det spelade någon som helst roll. Vi börjar tala om våran sångskatt. Som om det betydde någonting. Och så står vi i slitningen, brottningen. Vi har manipulerande ledare å ena sidan. Någonting som blir liberalt och liksom tappar sitt sting å andra sidan. Och vi har gått på nitar om och om igen och så inser vi, ska vi kunna stanna kvar i detta? Så måste vi antingen ta saker med en nypa salt. Eller så blir alternativet annars att lämna. God Gud, låt oss bli duktigare på urskiljning. Låt oss bli duktigare på att söka Guds röst. Att lyssna till vad han säger. Att inte följa någon pastor utan följa Guds ord. Att inte trampa på människor utan lyfta dem mot himlen. Att hålla både visionen och människor högt. Om vi som församling väljer att gå den vägen, då vill jag tro att vi verkligen kan gå någonstans dit han vill. Efter hans hjärta. Den här texten vill ge fyra nycklar. Fyra nycklar till vad vi måste göra. Vad som kännetecknar den sanna kyrkan. För det första så står det, de är jungfrur. Och det står faktiskt i grekiskan, de är manliga jungfrur. Man har funderat kring vad det här betyder. Betyder det att det bara handlar om de som lever i celibat? Troligtvis inte. Handlar det bara om män som lever i celibat? Ännu mindre troligt. Vissa tänker att det kanske handlar om att man i den judiska kontexten tidigare, innan man skulle gå ut i strid, valde att avstå ifrån sex under en period. Men det troligaste är att det här bara är en ren symbolik. Att det inte handlar om sex överhuvudtaget, utan det handlar om att vi är kallade till ett äktenskap. Bruden är kallad till ett äktenskap med brudgummen som är Jesus Kristus. Och hon är kallad till att bara äkta honom och ingen annan. Det här handlar om en längtan efter helighet. Att inte befläcka sig med annat, utan att endast söka sig, hålla sig ren tills dess att äktenskapet konsumeras med brudgummen. Och anledningen till att det står i maskulin form handlar om att det ska vara kontrast till den skökan som senare kommer att lyftas fram. Skökan som är Babylon, som är Rom. Det handlar om att man ska hålla sig borta ifrån världen. Avskild ifrån världen, inte lockas av världen. Vare sig det första eller andra odjuret. Lev i tillbedjan till Jesus Kristus, men avskilj dig ifrån det andra. Se till att du är kompromisslös. Se till att du lever ett heligt liv. Och om du inte gör det, gå ner på dina knän, be om förlåtelse, och han vill ge dig det. Det andra som står är att de här, de följer lammet vart det än går. De följer lammet vart det än går. Och det här är ju kallelsen till lärjungaskap. Att det inte bara handlar om att passivt säga nej till saker, utan det handlar om att aktivt säga ja. Vi går dit lammet går. Det här talar om din och min kallelse och om vår sändning. Du är för det första kallad till Kristus, att leva nära honom, ingen annan. Och för det andra, du är sänd från honom. Att gå vart han än kallar dig att gå. Du har en kallelse i ditt liv. Hitta den, renodla den, lev efter den och låt den få kosta någonting. Den tredje delen är det som är egentligen centrum, och det kanske också är det som är det svåraste att förstå. Den tredje delen säger så här i den svenska översättningen. Ska vi se. De är friköpta människor som en första skörd åt Gud och lammet. När vi går till grekiskan så står det aparché, som är ordet förstlingsfrukt. De är en förstlingsfrukt, aparché, åt Gud. Och vi behöver därför förstå vad en förstlingsfrukt handlar om. För det första så handlar det här om att inse att Gud är skaparen av allting. Gud är den som har skapat jorden, han har skapat världen, han har skapat dig och alla dina resurser som du har. De tillhör honom. Och därför, eftersom att de tillhör honom, kommer från honom och därför inte kan ägas av dig, då ska vi ge tillbaka det som vi har fått till honom. Som en symbol på att det tillhör honom, det vi har fått som gåva, det ger vi tillbaks till Gud som gåva, som ett tecken på att det alltid har tillhört Gud. Förstlingsfrukten är någonting som återkommer gång på gång i Gamla testamentet. 70 gånger nämns det i Gamla testamentet och det nämns 7 gånger i Nya testamentet. Det handlar om att det första från skörden tillhör Gud. Att det första som man får från det som man har investerat i tillhör honom. Det handlar om att Gud inte vill ha det som blir våra leftovers. Han vill ha det som är det bästa och det vackraste i våra liv. Han vill ha det som vi älskar mest. Han vill inte ha någonting annat än vår Isak. Faktum är att han vill bara ha våran Isak. Han vill ha våran tillbedjan och det som ligger närmast våra hjärtan. Ingenting annat är för Gud gott nog. Han vill ha någonting från dig, för att han är skapare och ägare av det. Men han vill inte ha vad som helst av dig. Han vill ha det bästa och det vackraste, eftersom att det tillhör Gud. Han säger till oss, avstå från någonting. Avstå ifrån någonting. Tro inte att allt du har är ditt. Avstå ifrån någonting. Varför? Så att du lär dig lita på mig. Så att du lär dig leva i tillit till mig. Men jag kan ju inte. Jag har ju knappt en budget så att det går ihop. Och då säger han, lita på mig. Lita på mig. Ge så mycket så att du måste lita på Gud. Så att när du ser att mänskligt går inte kalkylen ihop. Men gå ut på vattnet, sträck ut din hand mot honom. Gå på det där vattnet, fäst dina ögon och säg jag litar på dig. Utan dig går inte det här. Men jag väljer att lita på dig. Det här är rakt igenom. Den princip som kanske mer än någonting annat ligger nära mitt hjärta. Som handlar om att delen helgar helheten. Att det finns en liten del som vi älskar mer än någonting annat. Om vi ger det till Gud får det en effekt som påverkar hela våra liv. När man ger en del till Herren så säger vi att allting tillhör honom. När vi ger det bästa och det vackraste till honom så säger vi allting jag äger tillhör dig. Den här principen kommer igen gång på gång på gång och det är omöjligt att förstå både offerkulturen och vad tillbedjan egentligen är om vi inte ser den här principen om delen som helgar helheten. Daniel som står inför kungen och ett dödshot. Du får inte be och om du gör det så kommer du att dö. Det blir olagligt. Han vet att de spejar. Men han kliver fram, öppnar fönstret och dörren mot Jerusalem, sträcker ut sina händer och så ber han. Och så står det precis som han brukade göra. Varför? Därför han visste att den här delen, den här bönen är det som jag bygger mitt liv på. Om jag kompromissar med den delen så är mitt liv inte längre värt. Därför att det var på detta som jag byggde mitt liv. Se till att andakten är helgad i ditt liv, påminner oss Daniel. Hela den första delen i Bibeln talar om sabbatsbudet. Därför är det heliga talet 777. Därför att det är inte fullkomnat när det var 6. Det skulle komma till den sjunde dagen. Därför det var dagen då vi skulle tillbe. Ta resten av dagarna och gör vad du vill, men ge den sjunde till Herren. Kompromissa inte med den. Helga den till honom. Ge den till honom. För om du gör det så blir alla dagar hans. Det är därför det står gång på gång. Kompromissa inte med era sammankomster. Varför? Därför att det är den delen som gör hela våra liv till en gudstjänst. Låt din gudstjänst vara tydlig. Se till att inte kompromissa med den för att delen helgar helheten så att hela ditt liv andas gudstjänst. Vi talar om givande. Givande är ju inte sån här del som jag talar om här för att vi behöver de pengarna även fast vi behöver pengarna. Utan jag vill verkligen på riktigt säga att vi talar om givande och tionde frimodigt därför att vi tror att det här handlar om tillbedjan. Och att vi tror att om vi ger 10% och det bästa som vi har till honom så är det ett tecken för att säga att allting tillhör dig. Att resten av mina resurser, resten av mina tillgångar används så att det blir Gud till ära. Tro aldrig att det handlar om att Gud vill ha 10%. Han vill ha allt. Gå och sälj allt vad du äger och har och ge till de fattiga. Det budet då, det var budet idag. Alla våra tillgångar tillhör honom. Hela våra liv är hans. Men som en symbol på att det är så. Ger vi 10%, det första, det vackraste, den finaste 10 kronor vi har. Den ger vi till honom. För att säga Gud, allt det andra är också ditt. På samma sätt kliver vi in och ser att den här texten måste tolkas på det sättet. De här 144 000 kristna som står bredvid lammet och hans tron uppe i himlen. De som sjunger denna nya lovsång. De är delen som helgar helheten. De är förstlingsfrukten som talar om att det är mer som kommer. Hur vinns världen? Genom en kyrka och en församling som har gett sig till Gud. Hur vinns världen? Genom att den första generationen gav allt så kan nästa och efterkommande generationer också vinnas för honom. Du vet, precis som tiondet kan visa på att all vår ekonomi tillhör Herren, så kan vi bli en förstlingsfrukt för kommande generationer. Vi kan få bli en förstlingsfrukt för de vänner och grannar som vi har. Vi kan få bli en förstlingsfrukt för vår familj och överallt där vi finns. När jag läser kommentarer om det här så säger de att den här texten talar om den första kyrkan och dess martyrer. Det var förstlingsfrukten. Det var pelaren på vad den kommande kyrkan sen byggdes. Att det finns en generation som sätter ner foten och säger hit men inte längre. Vårt liv tillhör Herren, vår blick är fäst mot honom. På den grunden kan kommande generationers kyrka byggas. Om inte vi bygger den generationen, om inte vi idag bygger den tronen för Gud, på vad ska då den kommande generationen bygga kyrkan? Vi som står här måste visa vart skåpet ska stå för de som är nere i kompisklubben idag. Visa vad helighet är. Visa vad tro kan få kosta. Visa vad dopet innebär. Se till att du inte tänker att tron är för billig. Det måste få kosta. Det måste få kosta. Kolla i din plånbok. Kolla i din kalender. Se och granska ditt liv. Vad kommer först i ditt liv? Det måste få vara Herren som kommer först. Om han inte gör det, prioritera om ditt liv. Det är budskapet. Det är budskapet. Från Uppenbarelseboken 14. Om inte vi offrar, hur ska barnen kunna se? Om inte vi går före, hur ska Upplands Väsby kunna nå Kristus? Våga kliva på och visa någonting mer än det vi har vågat göra tidigare. Den sista delen. Det står i vers 7. Kallelsen från ängeln är tillbe honom. Och så står det i vers 12 att vi måste göra det här uthålligt. Vi måste tillbe honom uthålligt. Och symbolen på det här, bilden som vi kliver in i, det är sången. Sången ifrån himlen, hör du den? Tyst en stund. Lyssna. Hör du den? Det går en sång. En mäktig sång ifrån Guds och Lammets tron. En sång, en ny sång som bara de heliga kan höra. Bara de heliga har lärt sig denna ton och denna detta budskap. Det är en sång som sjungs från generation till generation, från tid till tid, från alla folk och länder och stammar och språk. Den sången är du varmt välkommen in i. Du har en stämma in i den sången. Du har en roll att spela. Du är välkommen in i den kören. Det är den kören och den sången som blir till vittnesbörd för hela världen. Att kliva in i den kören är meningen med varje kristens liv. Låt oss inse. Vi står inte ensamma. Vi står tillsammans. Vi står inte ensamma. Vi står inför Guds och Lammets tron och får reflektera hans strålgrans. Vi står inte ensamma. Hela den historiska kyrkan och hela den framtida kyrkan står vi tillsammans med. Låt oss inse att vi är bland vänner. Välkommen att lyssna till sången. Börja sjunga den med allt vad du är och hela ditt liv. Herre Jesus Kristus, drömmen om församlingen är förtärande. Drömmen av vad kyrkan kan bli är en förtärande eld. Låt den fånga våra hjärtan. Helige ande, fyll oss en gång till och fånga våra hjärtan. Med en vision av vad du vill göra genom oss och med vår församling. Men låt oss inte glömma var vi står och älskar där vi är. Herre, låt oss vare sig bli bittra eller arga. Låt oss inte lyssna till falska profetröster eller dricka ur grumliga källor. Låt den passionen som du har skapat i oss hållas ren och fläckfri. Herre, låt oss inse att tron alltid kommer kosta. Lär oss att ge en förstlingsfrukt så att vi kan bli en förstlingsfrukt till kommande generationer. Herre, stäm våra hjärtan mot lammets sång. Stäm våra hjärtan mot den sång som sjungits i generationer. Så att när vi en gång kommer till målet så känner vi igen den rösten. Då känner vi igen den stämman. Och vi kan stämma in. Sjunga den sången. Därför att vi har tränats på den genom hela vårt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.